Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg.
Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till Partnerpodden. Hur är läget med dig idag, Johan?
Det är bra. Idag har man inte så mycket val än att vara superoptimistisk och glad över sakernas tillstånd.
Alltså, hur kommer det sig då?
Ja, men vi har en gäst idag som... kan vi kalla dig för Sveriges främsta optimist, Mattias?
Ja, konkurrensen är inte stenhård, så absolut.
Nej. Vem är du och vad pysslar du med på dagarna?
Ja, det jag pysslar mest med är att jag är chefredaktör på Warp News. Där jag skriver faktabaserade optimistiska nyheter om teknik, vetenskap och mänskliga framsteg. Sen har det ju blivit väldigt mycket AI på senare tid. Det var det i många år, men verkligen på senare tid. Så jag är med i ett bolag som bygger AI-verktyg för skolan. Jag är också involverad i ett projekt som heter Projekt Energisamhället. Med Jonas Birgersson, där vi försöker skapa ett samhälle som har ett överflöd av energi. Jonas mål är att vi ska kunna erbjuda samma sak som han sa på 90-talet. Alltså hur mycket internet man vill för en låg fast avgift, fast nu då hur mycket el man vill för en låg fast avgift. Så det var jag pysslade med på dagarna.
Ja. Vad är din nyfikenhet? Vad är din bakgrund?
Jag har en bakgrund inom politiken. Jag satt i riksdagen fram till 2018. Och det var där jag var teknik eller teknologiintresserad länge. Men framförallt under perioden i riksdagen så jobbade jag superbrett med teknik och digitaliseringsfrågor. Så här. Mycket för att jag såg att det fanns väldigt mycket möjligheter där för Sverige. Men också för att typ ingen annan höll på med det inom politiken. Och där sprang jag på då massa entreprenörer, forskare, innovatörer som visade mig otroliga möjligheter. Så gjorde jag mer och mer optimistisk hela tiden. Sen när jag pratade om de här grejerna med andra så var det väldigt fokus på problemen. Och framförallt när jag läste om de här sakerna i media, då var det ju bara problem nästan. Framförallt problem som inte fanns på riktigt men skulle kunna finnas för 20 år. Det skulle man lägga väldigt mycket tid på, tyckte de. Samtidigt som jag blev mer optimistisk så blev jag mer och mer frustrerad också. Så till slut blev jag en arg optimist. Jag kände, det här är helt orimligt. Naturligtvis ska vi inte ignorera problem, men just vi kan inte liksom lägga 99% av fokuset där. Så därför slutade jag i politiken och sen så startade jag stiftelsen som heter Warp Institute som heter community för sådana här framtidsinriktade optimistiska människor. Så jag tänkte att det är den typen av människor som jag hade träffat där. Det är den typen av människor som har stor påverkan på världen. Så vill jag förändra någonting i världen så är det de jag ska jobba med.
Ja. Mm. Ja, det känns ibland som att media försöker hitta det sämsta som har hänt i världen varje dag och publicera det.
Ja, verkligen. Det är ju en sammanställning över dåliga händelser. Och det händer ju naturligtvis massa dåliga saker. Men även när det finns så bra saker så försöker man ofta hitta någon negativ vinkel på det där. Och en grej som vi försöker driva är ju att de också, och som vi har gjort några egna granskningar, men att man måste ju inte granska saker som är för bra för att vara sant. Det är liksom en journalistisk kärna att liksom så här, det här låter för bra för att vara sant, det här måste vi kolla, kan det verkligen stämma? Och det är bra, naturligtvis kan man granska makthavare och andra på det sättet. Men det finns ju också massa saker som kan vara för dåliga för att vara sant. Saker som vi bara fortsätter upprepa, är det fortfarande så här illa? Eller stämmer det här verkligen? Många intresseorganisationer som kanske bildades ur ett verkligt, för att komma till rätta med ett verkligt problem, har ju gjort massa nytta, men de fortsätter upprepa samma problem. Medierna fortsätter upprepa det. Är det fortfarande lika illa som det var då? Det kanske har blivit bättre. Då borde vi uppmärksamma det. Så medierna spinner på det här. De gör bara halva sitt uppdrag, tycker jag. De är alldeles för obalanserade.
Nu ska jag, det är en riktig killgissning, raljera ska jag. Men är det inte också lite det här med att det finns ett väldigt starkt kommersiellt syfte och lite liksom det här att sex säljer. Alltså vi människor tenderar att läsa liksom domedagsrubrikerna snarare än liksom så här, nu ökar medellivslängden någonstans. Det är inte, eller typ så här, vi är mycket bättre på att utbilda våra barn världen över, så att det är inte,
det blir liksom ingen bra rubrik.
Det är ingen, det är ingen idag, bra clickbait där, liksom.
Det var ingen som dog av en flygkrasch idag heller.
Nej, det är ingen bra rubrik. Nej, det är verkligen en del av problematiken. Det kom ett forskningspaper här förra året var det väl. Där de tittar på rubriker då, i amerikanska medier de senaste 20 åren och många, många miljoner rubriker som de har analyserat. Och då ser man ju att de blir, det som ökar är ju ilska och rädsla och den typen av grejer i rubriker. Medan neutrala rubriker har minskat och positiva rubriker har minskat. Så vi har ju ett jättestort ansvar var och en att klicka på andra saker när man ser dem. Men det är samtidigt inte hela förklaringen, för att i Sverige då, den här typen av tidningar som Aftonbladet och Expressen och sådär, som är väldigt duktiga på rubriker, skapa sådana rubriker. Tänk om de kunde använda den kompetensen till att skapa bra rubriker, klickvänliga rubriker för optimistiska saker, riktiga saker som händer. För en sak som vi ser, det är ju en grej som klickas bra på, är någonting där man blir väldigt förvånad. Tänk, va? Kan det vara så? Alltså även någonting väldigt positivt man blir förvånad av. Vi hade en nyhet här som gick väldigt bra för en månad sedan. Det var att snoka reda på statistik vad gäller människor med Downs syndrom. Och de har visat sig, deras livslängd sedan, om man räknar tillbaka till 80-talet då, så har ju deras livslängd då mer än dubblerat. Och lever mer hälsosamma, liv med mycket, mycket större mening. På den tiden, det här var amerikansk statistik, satt man mycket på institutioner. De dog väldigt tidigt, i 25-årsåldern. Och nu lever de upp till 50-60-årsåldern i snitt. Det blev ju många jätteförvånade över, inklusive jag själv, när jag hittade det här. Och den delar man och klickar och sådär liksom. Så medierna kunde verkligen använda det de är riktigt bra på, att även sätta en spin på de här positiva sakerna.
Mm. Alltså jag har ju följt Warp News ganska länge, just för att det är så skönt med någon som säger att det har hänt någonting bra. Jag tycker ni påminner ganska mycket om liksom Hans Roslings budskap, att han är ju ingen som är någon naiv person som bara, bara tittar på det som han tycker är bra, utan han är ju faktiskt varit någon som verkligen unikt jobbar med extremt svåra frågor, men ändå lyckas rapportera att saker och ting blir bättre hela tiden. Ni känns lite som att ni har tagit över Hans Roslings arv där med att vara en sån person. Jag gillar det verkligen.
Ja, nej, men han är ju verkligen en stor inspiration, och som jag har lärt mig mycket själv av. Det var via Hans Rosling och Johan Norberg och Steven Pinker som jag har lärt mig mycket av den här statistiken i världen. Och Hans Rosling var ju dels briljant på att presentera dem, men visade också hur dålig koll vi har på de här sakerna. Och inte bara det att vi inte vet någonting om världens utveckling. Vi tror att den är mycket sämre än vad den är. Alltså, vi tror att vi vet hur världen utvecklar sig. Om extrem fattigdom, utbildning, massa saker. Så vi tror det sämsta alternativet ofta, när det istället ofta här är det bästa alternativet. Men vi kallar det som sagt faktabaserade optimister. Alltså vi utgår från, inte för att vi har ett positivt sinne. Jag är ju närking i grunden. Ingenting som kommer uppväxten att se ljus på saker och ting. Så det är inte därför, utan vi ser på fakta. Vi ser att jättemånga viktiga saker blir bättre. Och vi ser också att vi människor är väldigt duktiga på att lösa problem. Så det handlar inte om att sätta en positiv spin på problem. Problem är ett problem, så är det ett problem på riktigt. Ibland kan det beskrivas så mycket värre än vad det är. Då ska man hålla det faktabaserat. Men ibland är det precis så dåligt som det beskrivs. Då behöver man inte ha någon positiv spin på det. Men många saker som vi tror att problem är inte problem. De blir faktiskt bättre. Och när vi sätter klutar till, alltså, till klimatförändringarna här till exempel som ett verkligt problem. Men som jag är övertygad om att vi kommer att lösa, för att vi är otroliga att lösa den typen av jättestora, svåra grejer. Och det handlar inte... Och det som är ett problem när man beskriver de här grejerna är att framstegen är ju ofta... Varje enskilt framsteg är ofta väldigt litet. Det krävs att man lägger ihop dem över tid. för att se att det verkligen har hänt någonting. Medan de dåligaste händelserna är ofta dramatiska, stora och omedelbara och sådär. Men vad gäller klimatet så, det jag har sett här är ju, pratat med en hel del sådana människor och skrivit om dem, är ju att det är miljontals människor som på olika sätt angriper en liten del av problemet. Och då syns det knappt det. Framförallt eftersom det tar tid. Alltså, de ska kanske börja, först ska man få upp ögonen för problemet. Sen ska man börja göra någonting åt det. Man ska komma på vad man själv ska göra. Det kanske bygger på att man byter jobb eller vidareutbildar sig någonting. Sen börjar man någonting. Man ska starta ett företag. Det tar tid att få igång det. En del företag misslyckas, andra lyckas. Ja, så vidare. Det är massa, men det är miljontals människor som gör detta. Så jag tror att vi, ja, början på 2030-talet kommer bli förvånade över hur många stora lösningar som på olika delar av klimatproblemet som vi ser. Men de är på gång nu och det känns som att varför tar ingen tag i det här? Liksom så. Men ett sånt där problem går inte att lösa genom att en stat eller någon säger nu ska det bli på ett sätt, utan det är de här miljontals framstegen. Och då måste man lita på att vi människor faktiskt kan det. Sen tycker vi alltid att utvecklingen borde gå snabbare även inom det området. Men jag tror att ett sätt att snabba på utvecklingen är ju att visa på framsteg. Såklart på problem, men också på framsteg.
Mm. Jag tycker det har blivit ganska tydligt med solceller till exempel. De har ju funnits länge. Mm. Och teknikutvecklingen har gjort att de har blivit otroligt mycket billigare. Och det känns som att förra året när det var så himla dyra elpriser, då började plötsligt folk få upp ögonen för att de kanske borde använda det. Inte för att de var någon så här miljöaktivister per se, men att de säger, här är jag faktiskt någonting att tjäna. Och det blir någon slags litet så här flywheel-aktigt av att ju fler som hoppar på, desto billigare blir det, desto bättre blir det och mer föder det på. Jag tycker också att det känns som att det är så många svenskar som har fått upp ögonen av att det faktiskt funkar här. Tidigare känns det som att det har varit en attityd när man säger, men fan, vi bor i Sverige, det är mörkt 100 dagar om året. Mm. Liksom. Men så är det som att det funkar. Och det funkar bra. För att vi har ju också ljus dygnet runt i en stor del av landet i princip. Liksom.
Mm.
Så det krävs sån där lite, någon puttar den över kanten bort från, det går inte, till att, oh shit, det funkar faktiskt.
Jag tycker också det är så lustigt, och det är väl kanske lite den strukturen vi har i världen, att så här, när det finns ekonomiska incitament, då följer hela industrin efter. Och då blir det en jävla fart helt plötsligt. Och det tycker jag man ser redan nu. Alltså, nu pratar du om solceller, men det är massa så här smarta fläktar, filter, allt möjligt liksom, som omvandlar koldioxid till något annat. Och liksom så här, det börjar ju poppa upp så här smarta innovationer överallt. Och det är som du är inne på, man, så till slut kommer alla de här små bäckarna liksom ha liksom fantastisk inverkan, påverkan på klimatet.
Ja, och nu kommer vi väl kanske nästa skifte med att batterierna börjar nå de här liksom magiska gränserna för hur mycket de kostar per kilowattimme. Och det blir också spännande att se vad händer när det sker. Och att det faktiskt sker mycket fortare än vad folk, även optimister, har trott. Liksom.
Ja, nej, men man ser ju där, det finns ju en sån tumregel som heter Wrights lag, som är bra att ha vad gäller den där typen av solceller och batterier och elbilar och sådana, liksom den typen av nya produkter som man tillverkar i fabrik. Då kan man se att tumregeln säger då att för varje ackumulerad dubbling av produktionen, som det går från 1000 till 2000 och sen från 2000 till 4000 och 4000 till 8000 av någonting. Så för varje sån total dubbling så sjunker tillverkningskostnaden med ungefär 20%. Så när det är i storställer då, så har det visat sig vara lite högre och batterier lite högre. Och så här, men tumregeln är ganska bra, 20%. Och när det är väldigt små volymer då, de märks inte så mycket, för att det påverkar inte så mycket i samhället. Men sen när volymerna börjar bli ganska stora nu, som elbilsbatterier och sånt där, eller just storställer och andra litiumjonbatterier, så precis, så börjar man nå nivåer där det är, oj jäklar vad billigt det var helt plötsligt att göra de här grejerna. Och då finns det ju, som du säger, då finns det ju ekonomiska incitament, och parallellt är det då tusentals eller miljontals människor eller företag som plötsligt investerar i det, vilket gör att liksom kostnaderna sjunker ännu snabbare. Ja, och så helt plötsligt, sen når man ju naturligtvis en nivå när liksom varje dubbling är så enorm, så det tar ändå tid att uppnå den. Så men nu är vi nog inne i den här perioden när det går väldigt snabbt under i alla fall några år till liksom, kostnadsminskningarna. Och då möjliggör ju det. Det är det som är tanken i det här projektet Energisamhället. Om man har då elproduktion, mycket lokal elproduktion, sol och vind. Och sen har du batterier och andra typer av energilager. Och så kopplar du ihop det här så att i små nät energigemenskaper. Så du kan dela, du har lokal elproduktion och så delar du med grannarna din el. Du kanske har batterier hemma, man kanske har det i kvarteret, har man ett större batteri och så. Så delar man elen med varandra. Men sen framförallt så kopplar man ihop alla dessa smånät med varandra så att det blir tusentals smånät, precis som internet, liksom samma logik som internet. Och så delar man mellan varandra. Då får du en i det så får du en väldigt stor lagringskapacitet så att du kan, när solen verkligen skiner och vinden blåser och sådär, så kan du ju lagra massa energi att ha på natten eller liksom under perioder där det inte är så mycket sol och vind. Vilket gör att du får ett väldigt överflöd av energi. Under största delen av året så har du ett stort överflöd av energi. Den är superbillig. Sen ibland kommer det perioder, några dagar per år, där det är tydligt, liksom mindre tillgång. Men därför gör att liksom, på ett års sikt så kan du pressa ner priset och hålla det just. Jag kan säga att i alla fall till ett hushåll. Ja, men er el kommer kosta 500 kronor i månaden. Det är liksom så. Ni kan göra med hur mycket ni vill. Eller liksom motsvarande som man har för bredband liksom. Man har någon övre gräns men ändå håller man sig inom den så är det en fast avgift liksom. Och sånt där möjliggörs nu av precis de här funkade liksom, kostnadskurvorna och tillväxten blir ju då exponentiell.
Ja, och de där just kring energi och sånt, jag tänker mig att det blir mer decentraliserat där. Man tänker i en så här orolig tid kring med Ryssland och krig och allt möjligt, att man faktiskt blir åtminstone lite mindre sårbar för att någon tar ut en damm eller tar ut en kärnkraftverk eller vad, så att det blir som det är lättare att förstöra all el om den sitter på 100 000 ställen istället för 5.
Exakt. Nej, men det är en jättebra poäng. För då har vi sett i Ukraina nu inte minst liksom, genom att slå på några på centrala punkter så kan du slå ut stora delar av elnätet. Men om du har tusentals smånät ihopkopplade så är det ju extremt svårt att slå ut elnätet. Och även om du slår ut delar av det så är det ju en väldig skillnad mellan att ha lite el och ingen el. Du kanske inte kan leva ditt vanliga liv i en sån kris eller krig. Men du har ändå tillgång till det mest nödvändiga. Kommunikationer kan hålla igång, livsuppehållande. Liksom, jag hade läst ett reportage om en från Ukraina, just en liten tjej som var beroende av en respirator liksom, som ju går på el såklart. Då måste de ju ta sig till en sån station. Och där har man ju börjat använda batterier nu mycket. Först var det dieselgeneratorer och sen, men nu blir det ju mer och mer batterier som man laddar när det finns el då. Men i sådana fall så är det helt avgörande att ha lite el. Du kan inte leva ditt vanliga liv, men du har lite el i alla fall. Så det är ett enormt mycket robustare system. Och där finns det också just parallellen till internet. Alltså när 11 september-attacken skedde så fanns det två stora telefonväxlar i New York. Den ena telefonväxeln satt i ett av tornen, så den förstördes då i attacken. Den andra blev ju fullständigt överbelastad såklart, eftersom alla skulle ringa varandra då. Så det gick inte att ringa i New York då, i det här liksom gamla centraliserade systemet. Men internet fortsatte att tugga på. Trots att det var så tidigt internet, det gick ju väldigt långsamt. Men det bröt inte ihop fullständigt för att det var så decentraliserat. Så kan vi göra det med el så är det ju en säkerhetsperspektiv otroligt bra.
Men tänker ni att det här projektet, så ska det bygga ett nytt parallellt elnät eller kopplar det in sig på befintlig infrastruktur fast man har liksom lokal lagring och delning? Eller?
Det är ett parallellt nät, men det kommer ju vara hopkopplat med det gamla. Alltså både på kort och lång sikt, men inte minst på kort sikt så kan det ju ökad batterikapacitet i ett nytt parallellt elnät kan ju verkligen hjälpa det gamla elnätet med effektbalansering och sådär. Så att det också kan använda vind och sol i det, liksom det gamla nätet. Så att det gör ju och där finns det också bra ekonomiska incitament att tillhandahålla den typen av batterikapacitet mot det gamla elnätet. Nej, men så vi tänker oss ett parallellt elnät. Precis som det byggdes ett bredbandsnät parallellt med det gamla telefonnätet. Och sen så småningom så försvinner, det kan ju ta många år tiden, men så småningom försvinner förmodligen behovet av det gamla elnätet. Men det får man se, det kanske kommer finnas kvar där. Och när det gäller tung industri, extrem energi, intensiv industri, så kan det bästa lösningen kanske är att man har i det gamla elnätet med liksom små lokala kärnkraftsreaktorer eller någonting sådär som har, där det går extrema mängder under korta perioder och sådär. Liksom. Så, men riktat mot hushåll och kontor och sådär så borde det gå ganska snabbt att bygga ut. Och nu, förra veckan så skrev Via Europa då, som är Jonas företag, avtal med Sveriges allmännytta som då har 1 miljon lägenheter, en femtedel ungefär av alla bostäder i Sverige, om att ta fram ett sånt här koncept nu då, och både vad gäller finansiering och sätta solceller på taken och batterier i källarna och så vidare, ett sånt koncept, och när det är framtaget då, så kan det rullas ut i allmännyttan, och då kan du, när den snöbollen kommer i rullning, då kan det gå ganska snabbt.
Ja, och det som jag tycker är lite kul med att det faktiskt är Jonas Birgersson som är med i projektet, att han blev ju nästan på gränsen till lite så här hånad över sina idéer i slutet av 90-talet. Men ändå att nu vore det ju konstigt att tänka sig att det inte skulle vara på det här galna sättet. Mm. Så att hans track record av att ta fram något som verkar ganska out there liksom, men att ro det i land, att det lyckas den här gången också, tycker jag så här, det ökar ju eftersom jag har sett honom göra något liknande för, vad blir det, 25-30 år sedan.
Mm. Exakt. Nej, men verkligen. Och det är den typen av evangelister som jag tycker vi behöver många fler av inom olika områden. Och det betyder inte att de alltid kommer få rätt i allting. Men liksom de i sig skapar ju, liksom visar vad som är möjligt. Det skapar liksom drömmar i människor. Och jag tror vi har mycket att lära av 90-talet, där, andra halvan av 90-talet där, inte minst vad gäller AI nu, men liksom energi då uppenbarligen, men även andra områden, att man har de här evangelisterna, att man vågar testa saker, och visst, det blev ju en enorm finansbubbla där slutet på 90- och början på 2000-talet liksom, så värderingarna var ju helt skogen på kort sikt, på lång sikt har de visat sig vara för små, men det gick ju alldeles för snabbt upp där liksom. Men idéerna har ju inte spruckit. Det finns en bok om det där som heter Bubblan som aldrig sprack. Det var ju en finansbubbla sprack, men idébubblan sprack ju inte.
Nej.
Och att se nu Jonas arbeta med det här, all erfarenhet han har från 90-talet, det är samma logik som då, nu som då. Men att se honom jobba med de här olika, det är fascinerande. Lyckas han starta två, liksom, eller vara pionjär eller härför inom två sådana här revolutioner, då blir han ju legendarisk. Och vad jag sett hittills så tänker jag att fasen, han kan nog klara det.
Ja, det är lite som Elon Musk brukar säga, att så här, jag är hellre optimist och har fel än pessimist och har rätt.
Ja, nej, men verkligen. Exakt.
Och det är väl kanske också ett bra exempel på någon som faktiskt tar sig an en till synes omöjlig uppgift. Och till slut får man väl säga, det är inte som han brukar väl själv säga, så jag är inte så bra på att uppskatta tiden, nej. Men jag får det gjort tids nog.
Ja, nej, men exakt, precis. Nej, verkligen. Nej, det är väldigt lätt att överskatta hur snabbt någonting ska gå på kort sikt, inte minst. Så det råkar man ju ut för hela tiden, och sen visar det sig vara mer komplext, och det är så mycket annat som ska påverka, mycket annat som ska förändras liksom, samtidigt. Det är inte bara att tekniken ska funka, inte minst våra beteenden ska ändras och ja, så vidare. Och det där underskattar man ju ofta.
En annan person som jag tycker är otroligt fascinerande att lyssna på, det är ju Tony Siba. Jag misstänker att du lyssnar på honom också, just att den här utvecklingen kring batterikostnader, elbilsadoption, och även kring ny form av mat, liksom odlat kött istället för att man faktiskt dödar djur för att få kött. Att den kostnaden för att göra sånt minskar också i rasande takt. Ser du nu att mer sådana där ganska, som folk tänker så här, det där kommer aldrig ske, men som faktiskt är på ganska god väg att faktiskt hända?
Ja, det var en bra fråga. Siba träffar ganska brett vad gäller just precis några där grejer. Så han ska man ju, han har ju flera föreläsningar som ligger på YouTube som man kan titta på. Bland annat en när han är i något oljeland och batteriutvecklingen, och man ser de här oljeshejkerna börja shejka så att säga, när de förstår att satan, det här kommer inte hålla länge. Det här, och han är ju den enda som, han är ju den absolut mest, i sina prognoser som han har haft, han är ju den absolut mest optimistiska. Till och med andra som är väldigt optimistiska tycker att han är för, har tyckt att han är för optimistisk, och de som inte alls är optimistiska tycker att han är totalt naiv idiot. Det kan det aldrig bli. Men tittar man, men fördelen med att han har ett långt track record här nu, och böcker och föreläsningar, att man kan titta, hade han rätt eller fel? Hur fel hade han? Och han är ju faktiskt den enda som hade rätt, till exempel vad gäller utveckling på solenergi. Vilket var
ja,
dramatiskt.
Och i vissa fall har han väl till och med varit för pessimistisk.
Exakt.
Alltså hans rapporter som folk trodde var fullständigt idiotiska har visat sig vara för pessimistiska.
Mm. Nej, men verkligen.
Det är ju verkligen mind blown.
Ja. Nej, men verkligen alltså. Nej, han är fascinerande att följa. Så kan jag verkligen rekommendera.
Ja.
En annan Tony, dock en fiktiv Tony, Tony Stark. Han har ju en ARC-reaktor, jag vet inte om ni minns det från mm-hmm. serietidningarna och filmerna. Jag menar fusion-reaktorer är ju liksom, där gör de ju lite framsteg lite här och bara. Har ni några sådana förhoppningar att det ska finnas någon sån här self-sustain och ändlig källa till förnybar energi?
Du menar som solen?
Som solen, exakt. Den är inte oändlig då. Den har väl ett
Nej.
Bäst före.
I våra tidsperspektiv så får man väl ändå säga att den är oändlig.
Ja.
Jag kanske Nej, är lite men... egoistisk här, men...
Nej, men fusion är ju... Man har ju skämtat länge om att fusion är 50 år bort. Och det har det alltid varit. Men nu har det ju verkligen börjat hända grejer, att man lyckats fått ut mer energi, man har stoppat in i alla fall en del av processen, vilket är ett genombrott i sig. Sen hur nära det är att verkligen liksom kunna fungera i riktig skala så att säga, ut i verkligheten, det vet jag inte, men det är i alla fall varit genombrott på senare tid där. Ett annat område som ju det var otroligt mycket spekulation om kring förra året var ju superledare i liksom rumstemperatur, så att man ska kunna överföra energi över väldigt långa distanser till exempel, utan, eller med väldigt, väldigt små eller inga förluster, vilket ju naturligtvis skulle kunna smälla upp enorma storstadsparker i öknarna och sen även dra nytta av det i andra delar av världen och sådär. Där var det ju först, trodde man att man hade skett ett genombrott, och visade sig att det var inte så. Men det verkar vara flera sådana där på gång nu. Om det verkligen blir ett genombrott, omöjligt att säga för mig i alla fall. Men det är som det bubblar någonting där, precis under ytan. Och sådana där tämligen då odramatiska på ett sätt genombrott skulle kunna ha en enorm påverkan på världen. Och liksom kasta om, inte minst liksom inom geopolitik och annat. Och helt plötsligt blir områden som är värdelösa, öknar, supervärdefulla kanske, om de ligger lite rätt. Ja, så.
Men hur stor del tror du att liksom AI kan faktiskt accelerera den här typen av ofta fysiska eller matematiska eller kemiska problem? Accelerera det så att det faktiskt går att lösa? Eller går det att lösa fortare? Eller går det att lösa billigare?
Ja, jag tror för... det är lätt nu när det kommer en våg av någonting nytt som är ett stort genombrott som är generativ AI här, att man tror att det ska lösa allting. Det kommer det inte göra liksom. Men däremot så kan det ju ha inom olika områden ha en stor effekt. Och just sånt där, jag tror om man tänker då klimatomställning, vad behöver vi göra? Vi behöver få ner, vi behöver, allting vi tillverkar och producerar behöver vi få ner utsläppen till noll. Och då måste vi bland annat då ta fram massa nya typer av material, tillverkningsprocesser och så vidare. Och det är ju AI en väldigt bra hjälp i. Och det finns ju både i det teoretiska arbetet att ta fram, med generativ AI nu, liksom ta den data och kunskap som vi redan har baserat på det, ta fram nya hypoteser om vad som skulle kunna, hur ett material skulle kunna funka och sådär. Göra det väldigt mycket snabbare och väldigt mycket bredare. Och testa det mycket bättre teoretiskt innan man sen gör ett fysiskt test. Men även de fysiska testen, det finns ett labb i Stanford tror jag, där de har då har just det, de har den teoretiska delen, men sen har de även ett fysiskt labb då, där robotar gör tester av de här materialen. Så AI tar fram hypoteser och sen testas hypoteserna i ett fysiskt labb. Och det här labbet jobbar ju såklart eftersom det är robotar dygnet runt, året runt. Så de behöver och kan jobba snabbare i de här processerna. Så den typen av processer kan ju automatiseras. Det blir bättre i alla ändar, liksom alla delar av processen blir snabbare och bättre. Ett annat område som, och lite kanske tillbaka till din tidigare fråga där, var om jag ser några sådana här stora genombrott eller saker som pågår som kanske ännu inte har fått så stor påverkan. Och det är ju också kopplat då till AI, men vad gäller proteiner. Där har ju proteiner är ju liksom byggstenen och arbetstesten i otroligt mycket allt liv som vi har, våra kroppar och växter och allting. Men då har ju det har ju varit ett problem då som man har brottats med i över 50 år, där man då för att förstå ett protein så behöver man förstå hur det är veckat och hur det kopplar ihop mot andra proteiner och sådär. Och det kan man göra i ett labb, och det är ofta en långsam och dyr process. Det kan ta veckor och kosta jättemycket pengar, eller liksom dagar, månader. Så fram tills för ett par år sedan så hade man på det sättet kartlagt ungefär 200 000 proteiner som vi visste hur de såg ut. Men då har man tänkt väldigt länge att det här borde ju vara, datorer borde ju kunna göra det här. Så har man haft en tävling som har rullat under ett antal år, där man då försökt nå upp till liksom mänsklig labbnivå att datorerna ska göra. Och hittills har ju inget, eller dittills då för 3-4 år sedan, så hade ju ingen dator och inget som program kommit upp till den nivån. Men så gav sig Googles DeepMind in i det här då med sina AI-lösningar då, som har spelat, vunnit i Go och andra spel och sådär. Då applicerar de det på det här då. Och för första gången så skapar de en AI som nådde den här mänskliga nivån då. Det som motsvarande man gör i ett labb. Men det var verkligen var början. För sen gick man då från detta läge att man kan göra det till att man har kartlagt på 2 år. Så man har gått från att kartlagt 200 000 protein till 200 miljoner protein. Vilket är alla proteiner som vi vet att de känner till att de finns överhuvudtaget. På 2 år. Så har vi nu koll på hur alla dessa proteiner ser ut. Det gör ju att vår förståelse för hur allting hänger ihop här i världen, för att ta fram läkemedel och nya material och allt möjligt, har ju ökat dramatiskt. Och de flesta har ju ingen aning om detta, och forskarna har ännu liksom knappt hunnit börja att applicera all den här kunskapen. Men ur det här kommer det komma en enorma mängder nya genombrott som vi inte liksom vet ens idag. Så där kan man verkligen se hur AI kan dramatiskt accelerera en utveckling.
Ja, och det där är ju, tycker jag, ganska intressant, att man uppfinner någonting eller man lär sig någonting som pessimister kan säga så här, men vad ska vi med det till?
Verkligen.
Men sen så visar det sig att det blir användbart i något helt annat sammanhang. Och där är ju, tycker jag, Neil deGrasse Tyson pratar ju mycket om det, så att folk är irriterade över hur mycket pengar man la på månlandningen eller hur mycket NASA spenderar. Och sen så används den här kunskapen till någonting helt annat 10 år senare som kom direkt kopplat från astrofysiken.
Exakt.
Det är ju också så coolt. Ingen mikrovågsugn utan det där liksom.
Exakt. Nej men precis. Nej, men solceller var ett sånt exempel. Det utvecklades på Bell Labs. Man visste inte riktigt vad man skulle ha till det. Sen när liksom rymdkapplöpningen kom igång så tog man, oj, vi behöver någonting där uppe som kan hålla igång våra satelliter och annat. Liksom. Ja, men då har vi det. Det var ju svindyrt då såklart med solceller då. Men det kunde man ta då för att man vräkte ut pengar på någonting. Men nu då, det har vi nytta av idag. Priserna liksom har sjunkit enormt mycket sedan dess. Så då hjälper vi till att lösa ett klimatproblem nu, 70 år senare. Alltså ja, nej men verkligen, precis. Det går inte att förutspå den där typen av grejer. Så det som ser ut som slöseri ena dagen kan ju vara livsnödvändigt nästa.
Vilka nya tekniska innovationer är du mest optimistisk om? Eller inför?
Ja, nej men det som jag tycker är mest spännande och optimistiskt just nu är liksom är just generativ AI. För om man tänker på vad genombrottet är där då, det är lätt att alltid när det kommer nya grejer att gå bort till hype. Jag tror inte att, eller det finns naturligtvis hype kring generativ AI, men jag tror att i grunden så är genombrottet som verkligt, ja, det är verkligt. Om man tänker på vad det är då, ja, men om man en gång i tiden, när jag var liten grabb på 80-talet, så då fick man sitta och skriva kommandon i MS-DOS fast man släppade hem burkar från jobbet, och så att man hade man långa listor på konstiga kommandon och så skrev man dem. Det hände ju inte jättemycket kul heller liksom, när man skrev de här kommandona. Men alltså, tröskeln att komma igång och göra någonting var väldigt hög. Men sen kom då Windows och Apple-miljöerna med liksom grafiska användargränssnitt där man kan klicka och dra och det menyer och liksom gjorde det stort mycket enklare, vilket ju är grunden för det vad vi har i smartphones idag. Så det sänkte tröskeln ytterligare. Men nu då, även generativ AI, så tror jag att vi har något efter liksom 40 år ytterligare sånt genombrott, så vi kan styra maskinerna med vårt vanliga språk. Inget avancerade kommando och konstiga kommandon, utan vanligt enkelt. Kan du skriva ett mejl till en kollega, så kan du nu programmera och göra man skapa bilder och allt möjligt.
Ja, eller kan du till och med tala med en kollega.
Ja, alltså, nej, men exakt, ja, precis. Så. Exakt, exakt, precis. Till och med det liksom. Så ännu, exakt, ännu enklare. Så det ena delen liksom, det är själva genombrottet. Men sen vad det här gör, tror jag, är att det frigör massa mänsklig kreativitet som liksom sitter fast i våra huvuden idag. Det jag är bra på är att skriva. Jag får hjälp att skriva lite snabbare och lite bättre, men det är ingen dramatisk skillnad. Men bild till exempel är jag ju fruktansvärt dålig på. Alltså, min grabb är snart 3 och jag ser ju hans kurva. Jag ser var jag ligger. Jag inser så här,
Han är snart i kapp och förbi.
Exakt. Vilket är ett grovt underbetyg för mina bilder. Alltså, jag kan inte fatta hur fult det blir när jag ritar saker åt honom. Alltså. Men nu då kan jag skapa fantastiska bilder helt plötsligt genom att bara skriva någonting enkelt. Och det gör att jag märker att jag börjar tänka mer i bilden. När jag skriver en text så börjar jag tänka mer i vilka bilder kan jag ha till det här. Och när det här sker då inom musik och video och man dessutom kan programmera saker och skapa den typen av program och massa andra saker, så kommer det ju loss massa kreativitet ur mitt huvud och ur alla huvuden som börjar använda det här. Och jag tror att den här kreativiteten som väller ut ur det, så kommer det skapa så enormt mycket nytt. Framförallt när de här träffar varandra, de här olika liksom utvecklingarna. Så kommer det, och så precis som internet är en plattform som vi har byggt massa ovanpå, så tror jag att generativ AI kommer vara en motsvarande plattform som vi kommer bygga. Det kommer skapas enorma företag, nya uttryckssätt, nya kommunikationssätt och massa saker som vi inte ens liksom kan gissa idag. Och det tycker jag är enormt spännande, för det har ju också visat sig att det är inte de som är bäst utbildade på någonting särskilt som gynnas mest av det här, utan det är ju de som är medelmåttiga på någonting eller dåliga på någonting som gynnas mest. För det är då utvecklingen är som störst. Du kommer nästan ifatt de som är bäst på någonting. Om du blir bra på att använda AI för att göra någonting där AI funkar, så kan du nästan komma ifatt dem och i vissa fall slå dem som är allra bäst. Så det är ju en... jag var med i samtal häromdagen. Då kallade programledaren där för framåtlutande, det här är bra för framåtlutade medelmåttor. De som är på och använder de här teknikerna men är medelmåttiga på det de pysslar med, de har en jäkla chans här nu. Så det tycker jag är otroligt spännande, allt som kommer komma ur det här.
Mm, jag håller med dig. Och just att det hänger inte på hur bra finmotorik man har i sin arm och fingrar för att kunna hålla en pensel, utan det handlar om att kunna liksom föreställa sig någonting och beskriva det snarare än att kunna få ut. För jag är precis som du säger, jag har en idé av hur jag tänker mig att någonting ska se ut. Och sen att titta på pappret så bara, fan, hur gick det där till?
Exakt.
Lite så.
Du svann här mellan hjärnan och fingrarna eller vad det
precis,
nu?
Det exakt. Var verkligen lossless transfer exakt. Där. Eller ja. Lossy. Så att, men ja.
Nej, men det blir ju liksom tondöva kan skapa musik och färgblinda kan måla som Picasso och någon som inte kan programmera kan plötsligt koda appar och så vidare liksom.
Precis, det blir, ja, det blir den med bästa idé, inte med den bästa motoriken eller bästa dyraste datorn eller
nej, och det, och, sådär. Om man tar en producent till exempel, jag vet inte om ni vet vem Rick Rubin är.
En
superframgångsrik musikproducent har liksom producerat några av världens mest episka plattor. Han spelar ju inte ett enda instrument. Han är enligt honom själv då, helt omusikalisk egentligen. För han är det bara liksom en känsla för hur någonting ska vara eller hur någonting bör låta. Eller, och så jag tycker att det är en väldigt bra poäng att det här liksom är liksom kanske en potentiell dörröppnare för att så här, man nödvändigtvis inte har den kunskapen, men den sakliga kunskapen som behövs när man har de här sköna idéerna eller bra idéerna. Bara kunna artikulera det.
Jag tycker också att det är jätteintressant nu, Mattias, att så här, det här, nu är vi i början. Det blir intressant att se vilka lager som vi sätter ovanpå det här. För att oftast när det kommer någon ny teknik så fokuserar man ju supermycket på tekniken. Men sen så nästan alltid så tar det en liten stund. Sen så blir på något sätt tekniken blir helt osynlig. Det blir vad man gör med den som blir gränssnittet liksom, eller vad det nu må vara.
Nej, men precis. Och vi om man då tänker som sagt internet, om man stod där då 95 och så kunde man se i framtiden och så liksom fram till nu 30 år senare och så se allting som har byggt ovanpå detta, hur det har påverkat samhället, allt som har skapat gigantiska förmögenheter till, påverkat politik och vetenskap och allt möjligt. Och så tänker man att nu står vi där igen på en ny sån plattform. Mm. Allt det här kommer att skapas i någon form. Någon kommer göra det. Men det som är så häftigt nu är ju att ger man sig in i det här nu så är man ju en av pionjärerna. Man är någon som förmodligen kommer få en idé att bygga någonting av det här. Det kanske blir en liten grej, kanske blir en gigantisk grej, kanske någonting däremellan. Men man har ju verkligen chansen. Man har ju verkligen chansen nu. Och startsträckan här är ju liksom, är inte lång. Det kräver inte 30 års expertis för att kunna ge sig in i det här. Utan det kräver naturligtvis arbete och ska bli bra på det, så det är hårt arbete som vanligt. Men du måste inte gå en universitetsutbildning, lägga 30 år på din karriär för att sen komma fram till en punkt. Utan det går att på kort tid förstå det här och bli en av pionjärerna.
Ja, det känns lite som där runt 95-96 när webbyråerna började. Och vi började jobba på webbyråer och för min del var det direkt från skolan och kunde liksom framförallt HTML och JavaScript hade precis kommit. Men man kunde ändå göra ganska mycket och nu har man hunnit med en hel del sedan dess.
Ja.
Liksom, vi pratade alltid, jag jobbade på Cell då och Christer Sturmark pratade ju alltid om så här e-handel. Och då, 1997, det var ytterst få butiker som hade det. Frakt var skitsvårt, betalning var skit. Allt var så fruktansvärt svårt kring att göra det här. Så det blev inte så mycket av det då. Men nu är det ju, nu känns det ju nästan som att det är den fysiska butiken som är undantaget. Det är e-handelbolaget som har några butik-franchises. Ja. Det är inte som att det som det var då. Då hade NK, vad det nu var för matbutik på NK. De hade någon liten snubbe som packade en matkassa och körde hem. Liksom. Så man har ju vänt på hela steken nu, känns det som. Och jag gissar att vi kommer komma dit med generativ AI också. Att nu är det tekniken vi tittar på. Men sen så blir det idén som, och tekniken är bara någonting vi använder.
Ja, och det är en bra poäng där också, för nu har vi ju massa av den här infrastrukturen på plats, betalningar. Om du kommer på en bra generativ AI-idé, vad det nu än är, som är online-baserad på något sätt, så finns det då betallösning, inte minst. Liksom, det finns marknadsplatser, det finns allt möjligt. Liksom. Du kan marknadsföra den på olika sätt. Ja, och så vidare. Så massa av den tunga infrastrukturen som ni och andra liksom byggde på 90-talet och fram tills nu har vi en enorm nytta av när det kommer en ny våg så här, så slipper vi hålla på med det andra liksom grundinfrastruktur som ska på plats, men det är betydligt lättare liksom, många aspekter där. Det blir mer och mer idén som idén blir viktigare och viktigare. Mycket av den här infrastrukturen är på plats.
Du, tiden börjar rinna iväg, men jag är lite nyfiken. Du nämnde i början att du jobbade med något skolrelaterat och AI. Får man fråga vad det är för någonting?
Ja, absolut. Vi kallar det Kentaurskolan. Kentaurbegreppet kom ju från, eller har vi tagit då från schackvärlden, där det finns en form som kallas Kentaurschack, där man då spelar ihop med en dator, som människa ihop med dator mot en annan lag människa, just dator. Och där har det då visat sig i att amatörer kan slå stormästare om de är bättre på att använda datorn just, som kallas numera Kasparovs lag. Samma liksom tankesätt har vi kring vad gäller skola då. Så vad vi gör nu då inom skolområdet, så vi tillsammans med Tellusgruppen, som är en liten friskolekoncern då, och så då tar vi fram verktyg för skola. Vi börjar med liksom skolpersonal och lärare. Det är liksom de lägst hängande frukterna. Så det är den typen av verktyg som till exempel kan göra det mycket lättare att fylla i olika typer av, ja, det är väldigt mycket som ska rapporteras och skrivas, handlingsplaner och allt möjligt sånt där, kring åtgärdsprogram och incidentrapportering och sådär. Så både liksom effektivisera och göra lite lättare själva ifyllandet, att det går lite snabbare så att säga. Men också såklart att höja kvaliteten, att man ger ett underlag till specialpedagogen som är liksom av bra, grundkvaliteten där är bra. Så den typen av verktyg. Men också då för lärarna till bedömning och formativa kommentarer och sådär. Sen är ju då förhoppningen att vi liksom på en sån bra grund kan gå vidare och börja jobba mot eleverna. Och där är ju potentialen enorm. Fan Academy i USA har ju redan börjat med, de fick ju tidigt samarbete med OpenAI. Just med det här, den liksom heliga graalen där, en allvetande privatlärare för varje elev, eller flera privatlärare för varje elev, där den pedagogiskt kan hjälpa eleven fram till rätt svar, där den då såklart också kan förstå precis var eleven ligger till i utveckling och så vidare. Det finns ju gigantisk möjlighet där. Så vår förhoppning är att komma dit, men börja med de här liksom lite enklare men ändå lite lägre hängande frukterna.
Ja, det där är jätteintressant. Och en sak som jag tycker är lite underskattat med typ ChatGPT eller så gör egna GPT eller med OpenAI API-erna för den delen, det är att låta modellerna faktiskt ställa frågor till dig. Så att man tar som du tar att fylla i någon incidentrapport eller någon bedömning av något slag. Att den faktiskt kan vara smart nog att säga att du borde nog ta med det här. Kan du ge mig den informationen? Eller har du tänkt på det där? Eller så att det är inte bara att jag ger den en instruktion och den spottar ut sig något. Ja. Utan att den faktiskt frågar mig om mer saker som behövs för att det ska bli så bra som det skulle kunna bli. Och den delen tycker man ofta glömmer bort när man håller på med ChatGPT.
Verkligen. Nej, jag känner det själv att det här är ju verkligen någonting nytt som man måste lära sig hela tiden och utveckla hur man jobbar med, för att man är så inkörd i att man säger till datorn att hoppa och då hoppar den precis så högt som man sa till den att den skulle hoppa. Och sen ibland blir det fel och så blir man arg och så fixar man felet liksom så här. Men här är det ju en annan typ av intelligens som man interagerar med som... Det tar tid att skruva om hjärnan liksom. Många gör ju det som jag gjorde precis när ChatGPT kom, så gjorde jag liksom de klassiska felen. Först fattar jag inte liksom att den kom ihåg vad jag hade sagt tidigare, för det har jag aldrig varit med om, att en dator, när man pratar med Siri på klockan liksom, så glömmer hon allting en mikrosekund efter man har sagt det. Det är otroligt frustrerande. Helt plötsligt kom den ihåg saker och ting. Och man ställer Google-frågor, för det är man van vid, att googla. Och då visar det sig att man stickar liksom den största svagheten, att man kan hitta på grejer. Världens främsta killgissare, liksom otroligt övertygande, men helt fel. Eller 50% fel kanske. Men nu när man har jobbat med det i 1,5 år, så märker jag hur den är mycket mer än liksom en kollega som man bollar saker med på olika sätt. Och man hittar, precis som du säger, så att få den att ställa frågor till en, eller man... Ja, om den har bakgrundsinformation så kan den hjälpa en att komma på saker. Jag hörde en kompis som har AI-salongen. Han skulle ha ett boksamtal, och då hade man med sig sin egen bok, så 10 olika böcker. Då tänkte man, det är klart man ska ha AI som hjälper till. Och hur ska man ha ett boksamtal när folk har läst 10 olika böcker? Liksom? Ja, men då hade han AI som hjälper till det. Men så har han också skapat just en GPT, en egen. Den då har han gett information om sig själv då, om sin uppväxt och saker. Så då frågar han den, så här, vad borde jag säga i inledning på det här boksamtalet? Ja, men du borde väl bland annat säga att du växte upp i ett hem utan tv men med mycket böcker. Ja, just det tänkte han. Det är ju en självklar inledning på boksamtal. Det hade han inte kommit på själv, men AI tack för att den kände honom. Så den typen av partnerskap som man bygger upp här och ju mer den vet om en och hur man jobbar och så här, desto effektivare och smartare blir det ju.
Ja, det blir intressant att se när ChatGPT, de har ju sagt att den kommer liksom inte bara ha minne i en konversation utan ha en minne över tid, över alla
Precis.
dina konversationer om man vill. Det
Ja.
blir intressant att se hur det kommer påverka vilka svar man får när den säger så här, men du, förra veckan så frågade du ju om det där. Ja, det här är ju lite relaterat. Så, ja, det blir verkligen
Exakt.
intressant. För jag ser också, jag använder ju mest GitHub Copilot då, som programmerare, men jag ser henne ju också väldigt mycket som en kollega som man alltid har där och som kan hjälpa till om allt möjligt. Och vi har ju pratat om det tidigare, Adam, att just det här namnet Copilot, det är rätt bra alltså. Jag tänkte även på det som ni nämnde mer än Kentaur-bit eller kunna spela schack tillsammans med datorn. Liksom att
Ja.
hur mycket bättre blir jag av det?
Verkligen. Nej, och
Ja.
det är nog viktigt. Framförallt om man står utanför och inte har testat så blir liksom rädd för saker och ting. Allt från domedagen men också till liksom, åh, det kommer ta mitt jobb och sådär. Liksom. Det kan du absolut göra om du inte liksom själv använder AI i jobbet. Sen passar det inte här för alla. Naturligtvis, självklart inte för alla uppgifter och alla typer av jobb och sådär. Men liksom, har du ett sådant jobb, ja, men sitter du där liksom och inte börjar använda de här verktygen, men då kan det absolut bli ersatt. Kanske av en AI, men framförallt av någon som använder AI. Men som sagt, tröskeln att börja komma igång och använda det är ju väldigt låg. Så det är liksom inte någonting som är svårt att göra. Så där jag försöker verkligen predika när jag föreläser och utbildar och så att liksom kom igång och testa. Du kommer snabbt märka att oj, ja, men det här var inte så svårt. Jag har faktiskt redan levlat upp här. Sen som med allting så kräver det ju, ska det bli riktigt bra så kräver det ju arbete liksom och kunskap och att man aktivt jobbar med det. Men det är inte svårt liksom att komma igång.
Nej. Nej, jag tycker att ju mer man upptäcker att AI kan hjälpa mig, desto modigare blir jag i att ge den nästa utmaning. Så att det är som att man lär sig av att försöka lära sin AI liksom mer, tycker jag. Där det föder hela tiden nya idéer. Åtminstone för mig blir det jättemycket så att, oh shit, kunde den det där? Undrar hur det skulle bli om jag gav den här utmaningen? Och så visade det sig att det blev 75% bra. Men jag fick ändå idéer om vad den gjorde bra och vad jag behöver, antingen jag behöver skruva till eller vad den ännu inte är bra på. Så att hela tiden där försöka nästa kluriga grej, så utmanar den hela tiden. Det lär man sig otroligt mycket på, tycker jag.
Ja, nej verkligen. För ett år sedan ungefär när jag verkligen liksom drog igång och började använda generativ AI ordentligt, så då, eftersom jag skriver nyheter då, så ville jag ha hjälp att skriva nyheter. Så då gjorde jag då en prompt som jag använde hela tiden i ChatGPT för att få nyheterna på det sätt som jag ville. Men så tänkte jag också att jag vill att den här, på kort sikt så har det ingen större påverkan, men på längre sikt kan det ha den. Jag vill att den här ska fånga hur vi skriver saker. Jag vill att den liksom ska ha den personligheten som vi har på Warp News, med liksom vårt synsätt. Så därför så den här AI-botten fick då ett namn och ett utseende som gjorde i Midjourney och en bakgrundshistoria och så vidare. Så att den är liksom en redaktionsmedlem. Och då testar jag olika grejer och så skriver jag om det för våra läsare. Hur jag har gjort det här, vad jag har gjort för fel och vad jag har lärt mig och sådär. Och när utvecklingen fortsätter så fortsätter jag ju såklart att utveckla, berätta för folk och så testar man nya grejer. Utseendet har ju utvecklats snabbt när Midjourney och andra har blivit mycket bättre. Hon kan läsa upp nyheter för den typen av grejer. Det är också väldigt enkelt att liksom sätta över till video och ljud. Men nu också så är hon ju Wall-E då, som man heter, en GPT som våra läsare, om man vill prata om en artikel som hon har skrivit, så kan man göra det. Man kanske, ja, Kap Verde här har deklarerats som malariafritt. Om då kanske man vill veta mer. Hur går det mer för malaria i världen? Vad händer i kampen mot malaria? Kan man fråga, så berättar hon det. Eller man kanske liksom så här, men det här tycker inte jag alls var positivt, någon annan nyhet liksom. Klarna har gjort en AI-assistent som ska ta jobbet för 700 personer liksom. Det är väl inget positivt. Nej, men då kan Wall-E säga, ja, nej, det är inte för de personerna, men liksom så här tror vi kommer hända med arbetslöshet och så här. Och så får man se, är det någon som vill använda Wall-E och prata om sådana saker? Det vet inte jag, men nu är tröskeln så låg så att man kan liksom testa det. Och en häftig grej var ju att just apropå det här med amatörer kan slå stormästare, Wall-E blev nominerad till årets innovation av tidningsutgivarna då, på deras gala här som var förra veckan. Och då tävlade vi i, de två mottävlande i samma kategori var Aftonbladet och Expressen. Under galan så roade mig att jämföra våra budgetar. Våra budgetar ett par promille av deras. Jag tänkte det. Och nu vann Aftonbladet då. De hade ju gjort en bra grej som blev vårt innovation då. Jag tänkte det. Nu kan då, tack vare generativ AI och tack vare att jag har liksom, att jag är en kentaur, att jag är verkligen inne och lär mig de här grejerna. Så liksom, jag är amatör på medier och de här grejerna jämfört med Aftonbladet. Men nu, i alla fall just vad gäller den här grejen, så kan vi plötsligt konkurrera på samma nivå inom någonting. Med enormt mycket mindre budget och mycket mindre kunnande och media. Liksom. Så den typen av utvecklingar är ju fantastiska. Och då får man ju också en jäkla pepp att göra mer såklart. När man ser att, ja jäklar, det är liksom, ja.
Verkligen. Det här tycker jag är en perfekt avslutning. Vad säger du, Adam?
Det går fort, det var kul.
Ja, jag hade kunnat fortsätta hur länge som helst. Men det får jag inte.
Hörrni, ni, eller först och främst ett stort tack för att du ville vara med och prata lite med oss idag. Och självklart som vanligt stort tack alla ni som har lyssnat. Ha en trevlig måndag om ni lyssnar på måndag. Och om ni har en trevlig dag så hörs vi om en vecka.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd om Microsoft Sverige med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.